Hej och välkomna till det här seminariet om IPv6 i praktiken. Ska vi se, det var faktiskt ingen information för den, utan det kommer nästa, till nästa session om praktikaliteter. Just det, jag skulle påminna om att allt det här spelas in, som jag sagt på alla de tidigare seminarierna. Och om ni ska ställa frågor så vänta på mikrofon. Jag ska börja med att presentera Torbjörn Eklöf, konsult Interlan, om kommunutrullning av IPv6. Kom.
Hallå. Hallå. Hörs det någonting? Hallå. Hallå, ja. Nu. Det var för tekniskt. En on- och off-knapp. Som sagt, Torbjörn Eklöf heter jag och jag ska prata IPv6 som vi införde på Ockelbo kommunskolor för ett halvår sedan kanske. Jag minns inte riktigt när det var. Och jag behöver inte orda så mycket om mig utan vi kör igång. Jag kan säga att jag jobbar på Interlan då, och vi har kört IPv6 i 4 år, kanske skarp drift kan vi säga 1 då. Det var tjänster med DNS och mail bland annat. Och när det gäller DNS-förfrågningar så är det förvånansvärt mycket IPv6-frågor faktiskt. Varför valde jag Ockelbo för att införa IPv6 som labb och test där och se om det funkar eller inte? För det första så Interlan ligger i Gävle och råkar då vara 5 mil från Ockelbo, så det är nära till hans. Och det är en liten kommun som har typiskt, vad jag, i mina trakter i alla fall, typiskt skolnätverk bestående av Windows 2003-server och XP. Men jag har hört presentationerna tidigare som pratar om 2008 och Vista. De har fullvärdigt IPv6-stöd. De här har V6-stöd, fast inte 100%. Och jag vill med det här då visa andra skolor och kommuner hur enkelt det är egentligen. Den som funderar med det står på engelska här och jag pratar svenska. Det var Micke som tyckte jag skulle ha det här på engelska. Men det är svengelska, för den här sidan är på svenska. Kort presentation av Ockelbo kommun. 6000 invånare. Jättestort. För den som har en skoter, Janne Östling hade en Ockelbo skoter i alla fall. Jag vet inte om han satt, han som pratade IPv6 här pass innan. Ockelbo skoter och båt. De har haft orienterare i världsklass och elitserielag i basket. Och vi trädgårdar ska visst också vara berömt. Det vet jag inte så mycket om. Och nordvästra Gästrikland som sagt. Men sådär. Sen ser deras nätverk ut. Det är 16 skolor. Och det är skolor och bibliotek lite blandat. Men det är på 16 platser. Det är 200 datorer ungefär. Så ni hör, det är väldigt litet det här. Ungefär 10 servrar. Och uppbyggt på följande sätt. Vi har en liten serverfarm centralt i Ockelbo. Och en nivå 3-switch. Och en brandvägg. Inget av det här klarar. Eller nivå 3-switchen eller brandväggen. Ingen av det har IPv6-stöd. Så då måste vi på något sätt lösa det här ändå. Och kan jag visa här. Deras ISP som det stod för IPv4 Gavlenet. De har native IPv6 då. En av de få. De har sagt lite olika på talarna här idag. Vissa säger att ISP:erna har absolut stöd för IPv6. Vissa säger att de inte har. Min uppfattning är att det är väldigt dåligt stöd för IPv6 där ute. För man får alltså tjata sig till, så kanske man får prata med en person som jobbar i en källare. Och då kan han säga ja, vi kan leverera IPv6. Men det här prefixet som ni har sett från tidigare passen, IPv6-prefix, fick Ockelbo kommun. För att visa lite hur absurt det är så fick de alltså 65536 prefix. Som vi då ska fördela på 16 platser på 200 datorer och var 6000 invånare. Det pågår lite arbete så det här kanske blir en standard så det blir 256 istället. Men ändå, standarden idag är 65536 prefix när du får IPv6-adressen. Och jag skriver Gavlenet och native IPv6. Har du inte din ISP IPv6-stöd, De här har vi använt i flera år och de fungerar jättebra. Och införande utan att störa. Oj. Vad målet här. Vi ska alltså införa IPv6 utan att någon märker någonting på sidan av IPv4-nätet. Som jag sa tidigare, brandväggen har ingen som helst stöd för IPv6. Och inte nivå 3-switchen heller. Och Windows XP, som de har sagt tidigare här, klarar sig inte utan IPv4. Så vi måste ha IPv4 också. Och vi vill använda då IPv6 bredvid tillsammans med IPv4 dual stacking. Och vi vill undvika NAT-PT. Och det är för att det skulle vara enkelt det här. Så enkelt som möjligt att införa det. Så då måste vi alltså välja att tunnla V6 i V4. Och då väljer vi då Microsofts ISA-TAP-tunnel. Och ISA-TAP tror jag nu, om jag minns rätt, betyder Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol. Det är någon som kan rätta mig om jag har nästan rätt i alla fall. Och fördelen nu med den här ISA-TAP-tunneln också är att hela införandet av IPv6 kan vi ordna med DNS-servern. Så fort en XP med, eller Vista, startar upp och V6 enablat, så kommer den i ett visst läge att fråga efter namnet ISA-TAP, och hittar han det namnet då kommer den att sätta upp en ISA-TAP-tunnel mot en förmodad ISA-TAP-server. Så här blev nätet centralt sen när vi satte upp det. V4 brandvägg, V6, en router som Cisco har sponsrat med, där vi då sätter upp den som en ISA-TAP-server, eller router, eller vad man ska kalla det. Och Gavlenet levererar både V4 och V6. Och ute på skolorna, IPv6 in the bush som jag skriver, det enda vi har gjort där är att köra IPv6-install. Och sekunden efter det så fungerar det. Skulle vi vilja slå av IPv6, då tar vi bort namnet ISA-TAP i DNS:en och då är vi tillbaka. Och det här är egentligen förklarat, säger jag. Datorn startar, frågar DNS:en hit efter namnet ISA-TAP, får det, sen sätter han upp tunneln där. Och har vi haft problem? Nej. Inte ett enda problem har vi stött på under den här stora installationen, om jag får säga så. Utan allting har fungerat från början till slut. Det bara rullar på. Och tittar vi på trafikmängden, skulle jag tro kanske knappt 1 promille av trafiken tar vägen via IPv6-roten. Och som jag sa också, vi kan slå av det hela med hjälp av DNS:en här. Vi har inte enablat IPv6 på servrarna. För då kommer vi också få ett prestandaproblem om allting ska tunnlas till ISA-TAP-roten och tillbaka till servrarna. Så det har vi inte gjort. Utom att vi måste leka lite. Då har vi satt upp en Linux och en 2003 med V6. Och om man själv vill göra det här, så skulle jag absolut sätta igång senast imorgon. Och testa på en liten del av nätverket. Och om jag har lite nyare utrustning, då skulle jag inte använda tunnling, utan då skulle jag köra native mode. Sen om jag använder RA eller DHCPv6, det beror på utrustningen då, men DHCPv6 är jag att föredra. Och har man ingenting att leka med, så går det ypperligt med en Linux-burk och en tunnel från SIX. Sen vet jag pratar lite nu om kommuner och sånt här med. Jag har presenterat det här för lite kommuner med. De är oroliga. Ett protokoll till. Hemskt. Usch. Men det är det. Hur många år sedan är det de blev av med det här? Vissa har ju det här igång fortfarande internt hos sig. Så det är liksom inga problem att få till protokoll i nätet. Och varför vänta? Det här ramlar jag på av en slump när jag pratar med en kommun. Det är 5 kommuner i Mellansverige som förra veckan gjorde ansökning av IPv6-adresser, och i och med att de inför Vista och Windows Server 2008 kommer de även att köra igång IPv6 i sina nät. Och deras mål är att ha det som det primära protokollet internt på kommunerna. Sen lite status här bara, som jag har tagit fram. Alla visar lite IPv6-status här, så det lär jag också göra det. Det är alltså kommuner som jag har hittat med någon som helst IPv6 som handlar om deras domäner. Då kan jag säga att alla ovanför den här raden är jag pappa bakom. Och de här vet nog inte om att de har IPv6 på sina DNS-er. Så utvecklat är IPv6 bland kommunerna. Och då de här, ni ser, deras IT-chefer vet inte om att de kör IPv6 heller, för jag visade dem det där. De blev förvånade över att de gjorde det. Nej, jag har lekt det. Jag kör IPv6 till en server hos oss, och så har han proxy till deras hemsida. Det är bra att chockera dem och se vad som händer. Det var allt. Ja, någon som har frågor?
Min fråga gäller egentligen bara varifrån ni fick IPv6-adressen, om det var via SIX eller om det var via...
Det var via Gavlenet.
Okej.
De levererar native IPv6.
Ja. Tack.
Och vad jag vet, nästan den enda ISP i Sverige som gör det. Utan att man behöver gå ner till källan och fråga. Mer? Nej, då hoppar vi ner.
Okej, tackar vi Torbjörn så mycket. Ska vi fixa lite praktikaliteter här. Nästa är Jimmy från, du skulle kunna ta, vill du prata i den mikrofonen eller? Okej. Ja. Jimmy från Lopia som har bytt efternamn, och jag har glömt vad det nya efternamnet var för någonting. Kan jag själv presentera dig.
Börja med att få igång den där. Börja med att få igång presentationen. Ja, just. Ja, det står visst Jimmy Mäkelä, jag hette det. Jag har gift mig under sommaren, så nu heter jag Jimmy Bergman, men det är samma ansvarsområden ungefär. Jag jobbar på... Absolut. Hörs det bättre? Jag jobbar på ett företag som heter Lopia, som ni kanske känner till, ett par av er i alla fall. Vi säljer webbhotell och domännamn till privatpersoner, små och medelstora företag. Vi började planera och införde IPv6 i våra system då, nu tidigare under året. Och varför gjorde vi det? Jo, främst var det för att vi såg det som en marknadsföringsmöjlighet. Vi såg en möjlighet att profilera sig på ett relativt billigt sätt, eller vad man ska säga. Vi har märkt att det finns ett intresse, och vi såg det som ett smart sätt att ligga lite i framkant och få tillfällen att stå och prata om det så här, och få lite marknadsföring i media och sådär. Vilket funkade uppenbarligen. Vi ville också börja i tid, så att säga, så att vi kunde göra den här införandet utan att eventuella problem drabbade alldeles för många. Vi kände att om vi väntar till sista stund när vi måste införa det, så är riskerna mycket långt högre ifall det blir problem, vilket det ju ofta blir. Vi ser också som en nödvändighet att det kommer komma till det, att det hade blivit ett krav till slut om vi hade väntat. Och sen så är vi teknikintresserade, så vi tyckte det var roligt. Hur gjorde vi det här? Jo, eftersom att bara säga nu kör vi IPv6 på allting, vi har ganska mycket maskiner som vi administrerar och så där, hade varit ett väldigt stort projekt. Så vi valde istället att dela upp det i mindre delar. Först så införde vi helt enkelt IPv6 i vårt nätverk, så vi hade möjlighet att leverera tjänsten till våra kunder och för oss själva och så vidare. Sen nästa fas som vi valde att se det då är att införa IPv6 i våra namnservrar. Vi valde att lägga det efter. Det kanske känns lite så här konstigt. Men vi valde det på grund av att det skulle ha så mycket större påverkan på drift och så vidare. Så att vi ville hellre få lite erfarenhet först och sen ta det på de sakerna som verkligen spelar roll då. Och efter det införa det för våra kunders webbsidor samt i vårt e-postsystem. Och hur går man tillväga då? Jo, det första vi gjorde var att vi ansökte om medlemskap i RIPE och såg till att vi fick en tilldelning. Så vi fick ett nät, ett prefix att kunna tilldela nät ur. Det var inget problem. Sen behövde vi ha en internetleverantör, och det har ni fått höra att det är lite si och så med hur man får det då. Många av de internetleverantörer som vi kontaktade, de var inte direkt intresserade av att få oss som kund, utan man fick nästan tjata för att de skulle sälja, vilket jag tyckte kändes ganska konstigt. Men ja, det går om man ligger i, så man kommer till den där källaren som vi hörde om. Vi tror väl att fokus behöver ändras lite där. ISP:erna, de tänker nu att det finns inga pengar att tjäna i det här. Det kommer kosta oss massor av pengar. Och det kanske stämmer om man ser det kortsiktigt. Men problemet är att de förlorar marknadsandelar till de som ligger tidigt ute. Så att det man nog snarare ska tänka är hur mycket pengar vill vi tjäna i framtiden. Inte just nu på kort sikt. Men det är inte så många som gör det. Men vi köpte av Tele2 som bemötte oss på ett mycket bra sätt. Vi fick enkelt kontakt med de här personerna som kunde erbjuda det och fick mycket bra hjälp. De erbjöd oss att köra BGP, vilket var ett krav. Vi ville ha en uppkoppling mot våra routrar och få trafik till oss via IPv6 på det sättet. Det har varit en bra upplevelse. Men de kunde inte leverera det helt native, utan vi var tvungna att på våra router sätta upp en tunnel över existerande IPv4 för att det skulle funka. Och det tyckte vi var acceptabelt för steg ett då. Men steg två och steg tre, där vi, som jag pratade om tidigare, med att ta våra namnservrar och kundwebbservrar och alla viktiga saker och sådär, tänker vi oss då att vi väntar med tills vi har möjlighet att dels koppla in flera internetleverantörer, vilket är ett krav för oss, det har vi för IPv4. Och få bort tunneln. Vilket vi fick ett luft om att den kommer försvinna. På våra routrar då, det var första steget, så använde vi OpenBSD och en programvara som heter OpenBGPD för att sköta routing. Det stod IPv6, har stått IPv6 sen länge, och det fungerade. Men vi valde ändå att uppgradera till senaste versionen av alla våra routrar eftersom vi kunde. Det var inte så mycket krångel, utan vi tog i princip vår IPv4 routing-konfiguration, dubblerade den, bytte lite adressprefix och ändpunkter och sådär. Och satte upp den här tunneln, och sen så funkade det rakt av. Sen så har vi brandväggar då, ett par stycken. Vi använde samma miljö där, så att det var inget problem. Vi hade dock ett regelverk som var ganska basic när det gällde IPv6 innan då. Vi fick ju ingen IPv6-trafik, men för säkerhets skull, eller vad man ska säga, eller för att vi anser att det är en bra policy, så blockerade vi all IPv6-trafik. Så i princip så gick det här steget ut på att vi gick igenom vårt existerande regelverk, avgjorde vilka maskiner vill vi ska finnas tillgängligt på IPv4 eller på IPv6 och la in ett fungerande regelverk även där. En sak som man bör tänka på, det är just att ARP finns inte riktigt längre, utan det är ICMP, Neighbor Discovery. Det är viktigt att inte ha en inställning att ICMP är någonting som man kan blockera. Det är ju viktigt på IPv4 också, som ni säkert vet, alla som sitter här. Men på IPv6 så går inte den inställningen överhuvudtaget, eftersom det är så fundamentalt för protokollet. Så här såg vår miljö ut innan med IPv4, eller den ser fortfarande ut så för IPv4. Vi har två border routers som har en virtuell IP via CARP, P3 OpenBSD, det är väl VRRP för Cisco-människor. Och paketen kommer till någon av de här border routerserna, går sedan in till någon av de virtuella brandväggarna, vi har ett par stycken. Och sen in till en server till oss och samma väg tillbaka. Och hur gjorde vi då för IPv6? Ja, inte så krångligt. Vi gjorde exakt samma sak. Vi duplicerade, alltså på samma maskiner, men duplicerade konfigurationen i princip. Så att det var inte så mycket tankarbete där, utan det var mest administrativt arbete. Att duplicera all konfiguration, testa att det funkar och ja, göra alla de här grejerna som man gör när man gör en ändring. Men inte så komplicerat i teorin. Nästa steg då? Jo, det är ju inte så kul om man bara har IPv6, om man inte använder det på något sätt. Så då valde vi att tillgängliggöra vår hemsida www.lopia.se via IPv6 samt våra kontrollpaneler som våra webhotels och domänkunder loggar in i för att administrera sina tjänster. Och vi lade också till IPv6-stöd för vårt kontorsnät så att vi själva kunde testa att det funkade. På kontorsnätet så har vi normalt natt som säkert alla eller många, och det hoppar vi över. Vi använder samma gateway på vårt kontorsnät för IPv4 och IPv6, men den nattar bara för IPv4. För IPv6 så får man publikadresser, och det tycker vi är en stor fördel. Vad gjorde vi sen då? Jo, i alla system på de flesta företag som håller på med IT så lagrar man IP-adresser lite här och där. Vi fick ju såklart gå igenom och kolla att de ställena där vi lagrar IP-adresser stödjer tillräckligt långa strängar och så vidare. Så att det gick att lagra även IPv6-adresser och inte bara IPv4-adresser. Och sen så var det lite enkel konfigurering av maskiner som skulle ha IPv6-adresser också då. För våra servrar så tilldelar vi manuellt, och för vårt kontorsnät så använder vi alla de här härliga autoconfiguration-sakerna som är en av fördelarna för de som vill bara ha IPv6-konnektivitet. Men det handlar inte om något krångel, utan det är egentligen återigen exakt samma sak som man normalt gör för IPv4. Att man sätter upp ett nätverksgränssnitt, man sätter upp en default route. Och man ser till att tjänsten lyssnar om man vill erbjuda tjänster. Och man lägger ut adresserna i DNS. Verkade funka jättebra. Sen så kommer vi till problem som vi upplevde. Här har vi ett typexempel på ett fel som är svårt att upptäcka innan. Vi hade en situation där tjänsterna fungerade jättebra när man kom till dem via IPv6 utifrån. Det fungerade oftast bra för oss också. Men då och då bara tvärslutade det fungera. Och när vi skulle kolla varför det slutade fungera, vi sniffade, då använde man TCP-dump för de som kör Unix-dialekter. Då började det fungera igen. Det kanske känns uppenbart för en del av er. Problemet som vi upplevde lite är att man är inte riktigt lika high på IPv6 som IPv4 eftersom man har ett par år mindre erfarenhet. Och det kommer ju gälla i princip alla, skulle jag gissa. Så att felsökningen var lite krångligare. Och det är ju bara erfarenheten handlar om. Jo, vad var det då? Vi hade gjort alla inställningar rätt. Men eftersom vi inte vill ta ner våra tjänster i onödan så hade vi sen applicerat de här konfigurationsinställningarna för IPv6 manuellt, och det som händer när man har IPv6 aktivt, åtminstone i det operativsystem som vi kör, det här det var FreeBSD, är att link local adresser för IPv6 bara tilldelas om man har IPv6 påslaget när man startar om maskinen. Och sen när vi la upp de här adresserna manuellt så fick den inte link local adresser, vilket hade massor av esoteriska problem. Så att ja, det funkade helt enkelt inte. Som man kunde ha upptäckt för det då? Jo, vi fick in problemrapporter från kunder efter att vi hade lanserat det här som gick ut på, ja, det funkar väl jättebra, jag ser att jag är via IPv6 för det står snyggt nere i hörnet på er hemsida att du kommer via IPv6. Det går bra att logga in i min kontrollpanel, men så fort jag försöker administrera min e-post så slutar allt fungera. Och vad var det problemet då? Jo, vi har två maskiner, en som sköter våran kontrollpanel och en som sköter våran e-postadministration. Och eftersom vi kontrollerar så mycket som man kan och sådär, så kontrollerar vi att IP-adressen som kunden försöker administrera via är samma som han loggade in via kontrollpanelen på. Och vi hade lagt upp kontrollpanelen på IPv6 men inte e-postadministrationsservern. Så det stämde ju inte. Det var ju en enkel lösning. Det var ju bara att lägga in IPv6 på båda maskinerna. Andra fel. Vi fick in rapporter på det går inte att köra traceroute mot era servrar. Som tur är så har vi en del kunder som ställer sådana frågor. Det är väl ett privilegium, ser vi det som. Ja, det berodde på att vi tillät bara ICMP-traceroute och inte UDP-traceroute som vi gör på IPv4. Men det var en ganska enkel inställning i brandväggarna för att få de kunderna glada också då. Och sen har vi de svårare att upptäcka, men som man kanske kunde om man hade varit noggrann med testning. Vi fick en problem från kunder som använder 6-4 och vi funderade och felsökte lite grann. Då visade det sig att den routern som vi fick till 6-4 av Tele2 då, gick, ja, den fungerade inte. Och hjälpsamma som de är så plockade de direkt bort den och då började saker fungera. Sen så lovade de oss också att de skulle installera en egen 6-4 gateway, vilket de gjorde. Och då slutade det tyvärr fungera igen tills de skickade ut en route till den också då. Men överlag så det här är en av anledningarna till att vi ville börja med IPv6 innan det är så särskilt driftskritiskt att stora delar av det inte fungerar, eller vad man ska säga. Det är skönare att upptäcka sådana här saker, att det kan ta några dagar att fixa problemet utan att det ändå är en kundstorm som det hade varit om motsvarande saker hade hänt på IPv4. Men ja, det funkar bra nu. Nästa steg då, och dit har vi inte kommit än. Det är att nu när vi har IPv6-stöd i vårt nät, all infrastruktur är på plats, att börja erbjuda IPv6-stöd på våra namnserver. Det är egentligen inte så krångligt, men våra namnserver hanterar en stor del av DNS i Sverige. Det är någonstans runt 25% av alla SSO-er, och det är en ganska stor ändring. Så vi känner där att innan vi kan säga med säkerhet att vi har tillräckligt bra konnektivitet i vårt nät, flera internetleverantörer till exempel, så vill vi inte göra det. Men ändringarna i sig, ja, konfigurera en adress, se till att namnserverna svarar korrekt och sen lägga till lite glue. Så det är liksom inget krångligt, men vi väntar med det av policy själv på grund av att vi vill ha fullgod konnektivitet. Samma sak egentligen med våra webb- och e-postserver. Det är lite mer jobb eftersom det handlar om fler maskiner. Men det är ingenting som man inte kan skripta. Det handlar om policy även där. Vi känner oss trygga med att vår hemsida www.opia.se slutar fungera om en internetleverantör dör. Men vi känner oss inte trygga med att alla våra kunders hemsidor slutar fungera. Det vi hoppas på är att vi ska få den här konnektiviteten. Vi är i kontakt med flera internetleverantörer och det känns som att det är på väg att lösa sig. Och då kommer vi ju ganska snabbt hamna i en situation där relativt mycket, ganska, vad ska man säga, fokuserat mot småföretag eller från småföretag och privatpersoner, men ändå ganska mycket svenskt innehåll kommer finnas på IPv6. Det är något som man hör ganska ofta som argument, att ja, men det finns ju ändå ingenting på IPv6, varför ska jag ha en IPv6-adress? Ja, vi hoppas väl lite grann med att komma en situation där man ändå kan peka och säga att det finns rätt mycket innehåll också på IPv6 för dig som svensk, kan vara ett motargument mot de som använder det då. Och sen en liten kom ihåg-lista för vad man behöver om man är i våran situation. Alltså att man är ett företag som har innehåll som man vill tillgängliggöra via IPv6. Jo, gå igenom alla publika tjänster. Fundera på, finns det någon vits att det här finns även på IPv6? Var noggrann med att verifiera brandvägsregelverket. Det är relativt lätt hänt att man går över från att ha ett regelverk som säger nu tillåter vi allt på IPv6, men det spelar ingen roll för vi får ändå ingen IPv6-trafik, och sen bara ta det i drift, och sen så har man en vidöppet hål genom sitt annars så väldigt fina regelverk. Övervakning är någonting som man inte ska glömma. Man måste ju i princip ställa in sina övervakningssystem till att övervaka tjänsterna på både IPv6 och IPv4 istället för bara varje host en gång, som man säkert gör i dagsläget. Och sen så tjatar man på sina internetleverantörer tills vi har en situation i Sverige där de verkligen vill sälja den här tjänsten. Jag tycker också att man ska ta steget att använda det på sina arbetsstationer så fort som möjligt, så att man liksom får lite hands-on erfarenhet, så att man har enklare att felsöka och så att man ser problemen om man sen ska lansera tjänsterna. Sen, ja, frågor skulle vi ta sen. Men om ni vill så är det bara att köra.
Vänta på mitt svar.
Ja, hallå. Jag undrar lite grann rent praktiskt hur mycket hårdvaror som inte hängde med i sammanhanget som ni var tvungna att byta på olika ställen.
Vi har inte bytt någon hårdvara alls. Ingenting. Men å andra sidan så vi är väl i en situation där vi använder ganska mycket open source lösningar och så här. Vi är inte så Cisco-indoktrinerade. Så att situationen kan nog vara olika, men vi behövde inte byta. Vi hade stöd rakt av, även i vår Cisco-utrustning.
Okej. Okay. Tack.
Jag jobbar idag på Tele2 då. Tack så mycket för all berömmen och så vidare. Och jag kan säga det att Jimmy här hade nog tur, för han hamnade i källaren direkt hos alla teknikerna med folk som verkligen bryr sig om det här. Jag tror det är därför han faktiskt fått liksom den här servicen. Och jag tror lite du har haft tur, om jag ska erkänna. För jag vet andra kunder som har sökt shoppa IPv6 av Tele2 som har haft problem med att säljarna inte har varit medvetna om att den här tjänsten finns. Det är liksom så, som sägs också, jag har sagt det igår på det här seminariet, att vi på IP-core-sidan till exempel på Tele2, vi tycker det här är jätteroligt, det här tycker vi ska göra, men vi har också uppförsbacke internt att få den här tjänsten och liksom få hela resten av företaget att tycka att det här är jättebra. Så ju fler kunder som efterfrågar det, desto enklare får vi att faktiskt leverera den här produkten, för vi vill leverera den. Så det är inte som så liksom att det finns folk på Tele2 som tycker att det här inte är så viktigt. Det finns folk som tycker att det är jätteviktigt. Och det, i slutändan så tror jag, eller jag vet att vi kommer att göra det här. Men alla som kan säga att det här är viktigt, det hjälper till. Tack. So now we'll switch to English and I'd like to introduce Jaron Masser from Six Access.
Let's see if I can find mine. Okay, so hi, I'm John Masser from Six Access. Who knows this project here in the room? And who is actually using it? That's even cooler, of course. That's quite, yeah, duh. But that's very good. Who's happy That's even also an important question. That's less fingers. That's not so good. Oh, thanks. So, anyway, so as you, well, as the people who know who use the project probably know, it's a hobby project of me and Pim van Pelt. Pim is a friend of mine who's also Dutch, and we both actually moved to Zurich. Well, I moved to Zurich 5 years ago, and Pim moved there 3 years ago now. He works at Google, and so. Well, we started this in 2000, that's actually the whole thing is on the next slide. So what we do is we provide tunnels to end users or to companies who want to use this so that they can start using IPv6 already today, because not everybody like Tele2 or big companies have native connectivity to the end user or on their DSL and the last mile to the home. So we came up with a system then to actually provide this. And it grew a little bit. It's now very large, as you can see. Well, we have POPs in, like, I don't know, 17 countries or something. We have 32 of these machines, which are all sponsored, actually, by internet providers. So here in Sweden, we have Fonera, nowadays they're called. We're formerly Port 80. And they just provide the hardware. We run our software on it. They arrange the routing and everything, and we just manage that everybody then can get connectivity on these boxes. So we have like 11,000 active users on this. These are active users, so not people who only came there and just signed up and maybe use it for a day. No, these are people who have been using it for the last or have been active in the last week. And the tunnels, as we notice them, those are actually active in the last 3 days. And we have about 5,000 or about 4,700 active /48s, which is also, of course, a large amount of address space. So in 2000, PIM started this project as IP and GNL at one ISP. And we figured out that there were some other internet providers, because we started to go to RIPE meetings and so on. And they were like, oh, we would also love to have such a project. So if you could set this up for us also, then we would like to participate and donate you the hardware so that you can run this on. So we recoded the whole system and redesigned it that it would actually scale up, because it's quite a lot of management that you have to do. You have to create tunnels. You have to, well, we used to do this with a little bash script, and we upgraded this to a real program which actually really manages this completely. So that was 2002. We then had a box in Ireland at Heianet, which we still have. We had a box at, that was then Psynet, or, well, first it was, what was the company called? Psynet. We had a box in Germany, and we had two boxes in the Netherlands. We even had a box at M6 at one point, which was only for internet providers so that they could get transit connectivity from them. So in 2003, we got Heartbeat and TIC support. So Heartbeat was very important for, I'll come to the next, for dynamic tunnels. TIC support for actually auto-configuring it. And, well, the rest of the stuff I come over in the couple of next slides. So as you might know, the normal tunnel brokers, how the IETF actually described it was, is described in RFC 3453. And this is basically only protocol 41 tunnels. But most people here, I think here in Sweden, it's also all dynamic IP addresses. So you change your IP address every once in a while, or when you disconnect too long, you get a new one. Well, that is a big problem, because we used to get, because of these protocol 41 tunnels, which are only like static, as this slide says, and they don't cross NATs, which is another problem. We used to get a lot of support requests. So we would have abuse requests. We even had the cops calling us once that we were DDoSing some server or some user on a modem line, because they just got assigned an IP address which had a static tunnel pointed to it. And protocol 41 is something that most firewalls, especially 8 years ago, didn't know about. So they were going completely ballistics and big pop-ups and automatically generating emails to everybody who they could find. And yeah, that's a lot of problem, and then people start pointing fingers at you, and so it's annoying. So then I came up with this very simple protocol, which makes the thing more look like this. So this is more the six-axis model. So we have the main Noctet six-axis.net box, the website, and the website actually has also a couple of different. It is actually a multi setup box, so it's not only one box nowadays. There are multiple boxes there, and they actually configure the POPs. And they also get back the statistics from these machines. And then, of course, you have you, as we call here. You connect to the TIC server, and then you can get your configuration information so that Ayuku can actually configure itself. And, of course, you can do it manually. But we have this Heartbeat protocol, And the Heartbeat protocol is very simple. You have a protocol 41 tunnel, and next to it you run a little UDP packet every minute or something it goes. And then you basically say, hi, I'm at the moment here. And then you go to another network and you move over, you get a new IP address, and you just say, hi, I'm now here. And then your tunnel comes along with you. So you keep your static IPv6 address, which is, of course, very useful. And if you're lucky, you don't even lose your TCP sessions because, well, your IP address is static. You might not even lose packets because the update is quite quick. And then you can keep on using your, yeah, well, you can SSH into a box and keep connected forever, even though your IPv4 IP changes every second maybe. And, of course, over a tunnel you can run a whole subnet. So you can have your whole home network connected 24/7 without any issues. And this then also avoids all these nice firewall logs and so on. Well, but yeah, of course, there's a lot of people who actually have NAT in their homes. So you get one IP address, and then you actually have your Linux box or the machine you're actually working on behind the NAT. So this is, of course, not always very useful, because then you can't do a protocol 41 tunnel unless you can reconfigure your NAT box and really tell it, like, well, you have to send the packets here. So instead of having a separate protocol 41 and the Heartbeat protocol, what we did was we merged these two together, and we made this new AIR protocol, which runs over UDP, because UDP is generally forwarded by most NAT boxes. And because it's TCP, of course, is stateful, so you would have a lot of overhead there. But UDP is quite right for this purpose. And then you can just cross NATs. You can even cross firewalls. I mean, if I'm at work, we have this nice Cisco PIX box. I mean, the UDP packets go forward. And as long as you keep sending packets outbound and keep some coming back, it will simply work. Unless, of course, the policy is really strict and it closed everything off. And, of course, the Heartbeat protocol is in there. So when you send a packet outbound, the POP automatically knows that your connection is still active. And you automatically update the endpoint. So if you move around, it doesn't really matter because you keep your static tunnel. And, of course, the packets are signed, which is also a problem with protocol 41. Because protocol 41 packets, I can just send packets to somebody, and you will just accept them, because there's no way to really verify if those packets are really coming from me. AIR packets are signed, so we really know that this is the user who's sending them. So it's very difficult for, well, unless you send a lot of packets or crack the SHA-1 code, then you can probably spoof this, but otherwise it's nearly impossible. And there have been people who have been trying to do this, but just sending fake packets to tunnel boxes to do this. The nice tool, of course, you might know it, you might not. This is the Windows version. So you basically type in your username, you type in your password, you get this nice list, as you see here at the bottom left, bottom right for you guys, and then you simply press enable, and then you have IPv6 connectivity. I mean, my laptop here is IPv6 connectivity, even though Internet de Garna doesn't have IPv6 on the wireless. It's a bit weird, but okay. So soon, actually, we will release in December, we will release AIA over DNS. And this will be really cool, because then you can go to the airport and you will just have a public IPv6 address, even though you didn't sign up for the wireless there. That's also why it will be released at the CCC, of course. Chaos Computer Club, if you know this. Something that a lot of users have been asking for is a test mode, because you do not know if it's actually configured right. You might actually have some old settings on your laptop or your computer, which might actually cause connectivity to fail. And what we want to have is that people can simply press enable and that it works. And if it doesn't work, that they can press test and that they get at least a report and get a good idea what is wrong, so that somebody who has more clue about it, who actually is more like an IPv6 expert kind of person, can then tell them, well, if you do this and this, then you can solve this problem, and that you have working IPv6 connectivity. And the last point for AIUQ is that we will finally have a user interface just like this, but then a bit different for basically all the platforms that AIUQ supports. Well, of course, if you already have connectivity, you know this, but otherwise, you just go to the website, you fill in your name, your address and so on, which we need for filling it in the right database, because in effect, we are acting as an ISP then. And then you get filling in the sign-up box, as I wrote down here, that you went into Internet de Garna, and that you that you want to use it and what you want to use it for. The reason for the reason field is actually that we sort of want to gouge what people are using it for. And then It's always very interesting to hear people like there were these people from BMW Research, and they were telling us, yeah, we're actually doing measurements between cars. So we're driving on the highway, and we're talking between cars, and we have an IPv6 network between these. And they were using actually AIA for this, because they were actually touching between, so if you're driving on the highway, you would hop over between different access points, and it would be getting a different IP address. But because of AIA and because it's mobile, they kept on having the same IPv6 address, and they could keep on communicating between all the cars they had. So those are very interesting things. So if people write this up in the reason field, we'll always get a smile, and you get extra credits for this so that you can directly go for a new tunnel on the subnet. And of course, never forget that the people who are actually providing the POPs are the people who you really should also thank. I mean, we wrote the software and stuff, and we managed the thing, but these people, they keep the hardware running. And if the hardware is gone, you can't do much. Well, for the people who also noticed that Internet Agarna didn't have an IPv6 address, you can just go to internetagarna.se.6access.org, and you will get the IPv6 version of the site. Because 6access.org, the whole domain, is a wildcard, and it will translate between... So if you have an IPv4-only website, you can get there from an IPv6-only address. The same way the other way around, of course. If you have CAME, there are those very nice people who wrote... the CAME stack, which is included in all the BSD boxes. Juniper uses it, and various other vendors use it. And they have that dancing turtle thing, you might know. And if you go to came.net.ipv4.6access.org, you can reach that website, which is, it's actually dual stack, but which has an IPv6 address from an IPv4-only address. So you don't even have to set up a tunnel. 6X is, of course, also not only a tunnel broker. We also have this little project called Ghost Route Hunter, which is used a lot by internet providers. This is used for measuring if a prefix is actually in the DFZ, as they call it, so in the routing tables. So if there is a provider somewhere in the U.S. and we don't really know, or there's connectivity issues, we can look it up, and we can then basically tell, well, this provider is actually not really well integrated in the routing tables, so it's not so weird that you can read it. Reach him, and then you might want to set up some more transit links to actually get this working correctly. And there's, of course, also a distributed looking glass in the system. We can check for missing prefixes, so we can say, well, if we have this POP and this ISP is associated to it, well, let's tell me which prefixes you cannot reach. So can we actually, do they see Google at all, for instance? This is a little slide about ULA, because, of course, you have... the address space you can get from a registry or from your ISP. You can also locally use these prefixes. That's actually the FD one is actually the one being used, because FC is not being not specified at the moment. And then you can generate this address, and you can just use it on your local network. But it's not useful for global connectivity. And actually, if you have global connectivity, like say you have a subnet from an ISP already, you generally get a /48. So there should be enough address space to use for your whole big network. Here in Sweden, it is sort of sunny, but it's not really sunny, because there have been 52 allocations over the last since 2000, and only 50% is actually reachable. That is actually visible in the IPv6 routing tables. And as you can see, there are a couple here which are yellowish. The image is a bit weird because it's very small. I had to make it on my laptop, so it was really a bit small. But they only have, as you can see here, maybe if you can read it, it's 99% reachability. So there are some ISPs on this planet who cannot reach those prefixes completely. But this system is very useful. For the rest, you can see that the rest is actually at 100%, so that's pretty good. Taylor 2 is actually, where is it? You have the first one, of course, and you have the /25. It's above the red one there. I can't point there, but... And, of course, here in Sweden, we also have i.rootservice.net. On the 6Access wish list, what we heard back from users is what they contributed in the forums or sent us by email is something I want to do still, but time is a bit short and so on, but... we still want to have multicast connectivity so that you can actually have your own radio station. So you just get a tunnel, and then you can send 150 or 128 kilobit stream out to the internet, and then everybody else who has IPv6 or and then is also in the multicast cloud can then simply receive it without you having to send 128 kilobit stream per user on the other side. Because that's, of course, one of the advantages of multicast. And as we do try to provide a sort of an experimental environment where people can experiment and use these new technologies with, multicast is one of on the top of the list. Well, as I mentioned, AIA over DNS and also over HTTP for if you're in a really strict firewalling environment. There will be a new IUCA client coming up. I still hope to finish this year. DNSSEC support, I actually vouched for at the beginning of the year in January, so I have to implement this year still. And yeah, something that people always ask for is BGP support and multi-pop tunnels, so that if one pop goes down, that you can actually have a failover to another one. This is a bit tricky, because this would require that we either route the prefix which goes to a pop to another one, and we don't have access to the ISP environment. But if the ISP themselves cooperate in this setup, then we can definitely do it at one point, but don't expect it soon. And the last point is a really fun one, actually. It's something we have been playing with the ID. Pim came up with this during one night. Pim and me and some other people, they approve the tunnels and the users and so on. And the ID was this. People who have enough credits in our system. So when you sign up, you get like 25 credits. And if you want to do something, you can buy a tunnel, you can buy a subnet and so on. So you have to earn these credits to actually keep people a bit interested in the system and so on. But the people, there are some people, they have like more than 1,000 credits. So what we want to do is give these people the power, actually, to approve tunnels and users at one point. Because this will lower the amount of time that we have to spend on it, which would be good, and it also gets more people involved into the system and into the project, which might be interesting for people who like to do this kind of thing. And then I'm already done. I have my questions, so if anybody has something to yell, shout, swear, curse, do so.
What platforms do you support?
How do you mean platforms?
For the clients,
everything, I can almost claim. Because for IUCU, of course, Protocol 41 tunnels is on everything which has IPv6 support, almost. I don't think there's a platform which doesn't support Protocol 41 tunnels. IUCU itself, so the AIA protocol, is supported on, it's definitely Linux, Windows, Mac OS X, AEX, Solaris, FreeBSD, NetBSD, and so on. So almost every platform that you can come up with. And otherwise, we can probably, if you can provide access to such a box with a compiler on it, we can probably figure it out. As long as they support IPv6, of course, because implementing an IPv6 stack is something else. But anybody else?
I think we'll do another question session afterwards. We're a bit short on time here. So, I would like to thank you, Jorin.
Thank you.
So now I would like to introduce David Friedman from Clara.net.
Am I picking? You have to turn around.
Where do I just hold this?
No, you put it on your ear.
Oh, yeah, like this.
Yes.
This work, yeah. How do I turn this on? Is it on already?
I think it is. Is there a green light? No. Okay, let's see. Okay, now it's on.
Can everybody hear me? Superb. Okay. My name's David Friedman. I'm the group network manager at an internet service provider called Clara.net. We have a European presence, and we're also in the Americas. And this is the second edition of a presentation that I gave at UKNOF, a meeting of UK network operators, back in September 2007. So, why IPv6? Well, for us, back in 2002, a number of things were happening. Globally, concerns about IPv4 exhaustion were propagating, so the usual fear, uncertainty, and doubt. Globally, IPv6 deployment was happening around us. Customers were asking, what are you doing about this? And engineers were asking, what are we doing about this? The UK6X, which is BT Exact, it's the research and development arm of British Telecom, had just formed in 2001. Insert usual stuff about emerging mobile applications here. And one day your fridge will want to talk to your MP3 player and other silly things like that. But more importantly, we already had a customer offering a V6 service. IPNG. So IPNG UK were a small organisation dedicated to providing IPv6 connectivity to end users via Protocol 41 tunnels. They had membership of the UK6X and a /48 allocation from UK6X space. They also had a connection to the 6-bone and some 6-bone space. End users would be allocated /64s for connectivity. The system was fully automated for end-user provisioning and change requests, and at its peak it had 4,000 users sustaining about 2 megabits per second of traffic, which for 2002 was quite impressive. So getting Clarinet on the native IPv6 internet, well, where to start? So firstly, one should obtain an IPv6 allocation from one's RIR, in our case the RIPE NCC. In 2002, the RIPE NCC had the following requirements for obtaining an IPv6 allocation. To qualify for an initial allocation of IPv6 address space, an organisation must A, be an LIR, B, not be an insight, C, plan to provide IPv6 connectivity to organisations to which it will assign /48 by advertising that connectivity through its single aggregated address allocation, and D, have a plan for making at least 200/48 assignments to other organisations within 2 years. So we sent them an email to hostmaster@ripe.net. Dear Hostmaster, can we please have some IPv6 space? We would like a /35 for our customer, IPNG, some /48s for customers, and believe we will be allocating around 100/48s a year, making our 2-year target of 200/48s. Lots of love, Clarinet. Dear Clarinet, you can have 2001 DB8/32. Lots of love, the RIPE NCC. As the eagle-eyed ones of you may notice, this is the documentation prefix. I have, on Jerome's advice, substituted our prefixes for the documentation prefix to stop people cutting and pasting into live network configurations. So, well, of course, it wasn't quite as simple as this. Having looked back at our original Hostmaster ticket, there were 35 emails exchanged between our Hostmaster and the RIPE NCC. Since then, the policy has changed somewhat. The change bit I've highlighted in red. The requirement to allocate the 200/48 has been dropped and replaced with organisations that meet the initial allocation criteria are eligible to receive a minimum allocation of /32, which is great. Source there. So what next? Well, the /32 needed to be added to our IP provisioning management systems. Well, we hadn't at this point thought of the development work involved in changing the code for this, such to support IPv6 addressing and subnetting, so it lived in a text file for a while. So, carving it up. A /32 gave us 8/35s. We chose the first /35 to be our own. We allocated to the next to IPNG as promised. From our first /35, we designated the first /48 as infrastructure, and the following /48s would be allocated to customers. So, our first infrastructure /48. How did we carve that one up? Well, we made 2/49s, one for routers and the other for servers or Anycast IPv6 addresses. The router /49 was split into /64s, with the first reserved for loopbacks and the rest for transfer networks, as you can see there. Well, why /64 router transfer networks? Well, /64 is the minimum for stateless auto-configuration, as we all know. But why would you want auto-configuration between routers? We opted for /126 size subnets for point-to-point transfer networks and /64s for shared LAN segments, i.e. ex-IPv4 broadcast domains. The reason we did this was because the /126 model was closest to the IPv4/30 model, which I shall explain in the next slide, and it was one of those things which made the transition from IPv4 to IPv6 easier for our engineers. So the /126 model, or the 2-bit network, with a /126, you closely mirror the /30 IPv4 model. 4 usable addresses per subnet. Well, if you don't count subnet anycast, of course. Here's the output of SIPCALC showing a number of /126 subnets you can get from the documentation prefix. You can also have /112s, or 16 bits. /112 occupies from 0000 to FFFF, so perhaps easier to look at and deal with. Who knows? There's the /112 model. And finally, there's the /64 model. It's the accepted norm, occupying from ::: to all of the Fs. If you're unsure which scheme to use, my personal recommendation and the generally accepted one at the moment is to use /64 link addresses. It will simplify your life greatly. So, assignments to customers. We opted to assign using the following guidelines. Access, dial or DSL, were assigned /64s by default. Everybody else gets a /48, and all /48 and bigger assignments require end-user documentation and are recorded in the IRR. No IPv6 PI available yet in the RIPE NCC region due to internal RIPE NCC politics. Providers in this region should assign out of their PA space, encourage customers to become an LIR, or ask customers to seek resources elsewhere if they're entitled and have the need for PI. So, rolling it out, the routers. Well, from 2002, the point of conception to present, we're an almost entirely Cisco-powered network. Four basic models of router we have, the 12,000 series GSR, the 7500 series, yes, these do still exist in the network in odd places, the 7200 series, and the 65 and now 7600 series. IPv6 and stable IOS releases were required for all of these, and that was no easy task back in 2002. So it's no good telling you what worked then. The code was buggy and unstable. Best talk about what works now and what we currently use. Well, in the GSRs are the only Cisco routers to have an IPv6 12.0s release because the GSRs only run 12.0s and the newer 12.0s. Why? That's exactly what we run. There is IPv6 support on Engine 0 and Engine 1 line cards, but the performance is terrible, so I would advise against it. The 7500 series, if you're really desperate to roll support out to them, 12.3 mainline work for us, but it's not very functional, especially when it comes to modern features. I wouldn't suggest deploying IPv6 code to 7500 series unless you really have to. It'll consume RAM and flash you probably don't have and won't want to buy. The 7200 series running late 12.2SB and the newer 12.2SRC are the current recommendations. Again, your mileage may vary. Don't even think about trying this on anything less than an MPE-400. There is no official support for it. And the 65 and 76, well, 12.2SX and 12.2SR are the current favourites. I would recommend a minimum supervisor 2 if you have old 6500 chassis. As with all of these, please read the release notes first. I can't stress how important this is. So we assumed from day one that all IPv6 routers would run IPv6 Ceph. There would be no reason not to other than bugs, and in such case, we'd attempt to find a stable release. As you can see here, the two basic commands to enable IPv6 on a Cisco router and IPv6 Ceph are here. Finding a stable release actually proved quite hard. We were using 12.2s at the time, which had newly introduced Ceph code, which was quite buggy, and the Ceph consistency checker became a vital feature for us at the time. In this day and age, code is more stable. So next, to configure a loopback address for routing protocol purposes. We decided we would overload the IPv6 loopback over the top of the existing IPv4 loopback, such. And there's one of our loopback zero interfaces. Well, now the problem is that for TCP and UDP listeners, the router maintains for management, i.e. your telnet and your SSH and your VTYs effectively, we now have IPv6 listener sockets. So the most important priority for you should be to secure your router. Securing the VTY lines is probably a good start. Designate authorized source addresses for management, such as your NOC, and apply such to protect VTYs. Yes, as soon as you configure a Cisco router for IPv6, you make that router available, people can reach the VTYs where you may have had an IPv4 ACL protecting it, can now reach the VTYs unprotected, so that one of the very first things you should do is protect anything that listens on the router itself. There's a good document on the Cisco website about this, and I've included the URL below. So, next we standardized on what an IPv6 interface configuration would look like, which options would be configured or deconfigured, and how this would look from a LAN or point-to-point perspective. We settled on the following simple configuration: configuring the IPv6 address, enabling the IPv6 protocol on the interface, suppressing neighbor discovery's router advertisement solicitations, and disabling IPv6 redirects. Since we don't do stateless auto-configuration between routers, there's really no need to do router advertisement, so that's turned off. We opted not to use protocol 41 tunnels between our own routers. Even as a migration technique, they would never be removed, and the routing would be suboptimal constrained. Well, I say they'd never be removed. I know that my guys would never remove them if they were there. If you do use tunnels, Cisco routers tend to set the tunnel MTU up to be the egress interface, which can be fun when the tunnel leaves over a 4470 byte POS interface. It, of course, inherits the 4470 byte MTU, which breaks things when the tunnel goes over a 1500 byte Ethernet interface. Remember to watch your tunnel MTUs if you decide to do this. Our network has MPLS deployed throughout. It was tempting to use 6PE at one point, since negating the need to have IPv6 running on the core or P routers, since it uses LSPs to communicate. We considered 6PE to be a bad choice, since it would only need ripping out at some stage and the core would remain IPv4. We opted to do label-switched IPv4 alongside routed IPv6. There are no native IPv6 label signaling protocols. It's not possible to build IPv6 LSPs across pure IPv6 paths, i.e. there is no LDP6. There's no native IPv6 transport for label signaling. Integrated IPv6 TE is therefore also impossible. If MPLS-based IPv6 TE is an objective of yours, then you should use 6PE, which maps IPv6 prefixes to your IPv4 forwarding equivalency classes. Our network uses ISIS as an IGP and IBGP to carry both customer and internet routing. We made the decision to deploy multi-topology ISIS, since integrated ISIS is TLV-based. Routers not participating in the migration will ignore the TLVs for the IPv6 topology, and it will not affect them. IPv6 BGP adjacencies are built over the top of our IPv4 BGP adjacencies with the same topology and routing policy. Multi-topology ISIS is not supported in the later SRC release without the advanced IP services license. If you're migrating to SRC, do not get bitten by this. Quite why this isn't in service provider services, I do not know. So, if you look at this very simplified topology, you'll see a number of large circles representing core routers and a number of smaller circles representing access routers. The circles colored in green are nodes we wish to participate in the IPv6, and the circles colored in red are nodes we do not wish to participate in the IPv6. There is a simple ISIS configuration here, and as you see at the bottom, there are ISIS adjacencies formed between neighbors. So, deploying multi-topology ISIS, we inserted the address family, and you'll also notice we've got the keyword no adjacency check here, which I've highlighted in green, because as you begin the migration of two adjacent neighbors, the first one to be migrated sends a hello with the new address family, causing the adjacency to be destroyed and not reformed due to the mismatch. We configured the no adjacency check option before starting to ensure that adjacency is reformed rapidly whilst migrating to the multi-topology. And of course, once the migration was finished, we removed them. The IPv6 reachability TLV will carry its own metric. SPF will also run separately to build an IPv6 topology. So remember to configure an IPv6 metric on the interface if an IPv4 one exists, and if you wish to keep the active topology the same for both of them. And as you can see at the bottom, we've formed IS adjacencies, and now the router foo is showing that there is a multi-topology ISIS adjacency formed. BGP, relatively simple. Simply form your BGP on top, your BGP for IPv6 on top of your BGP for IPv4, in that you establish neighborships with your nodes using the V6 transport and using the same, obviously different peer group names we've used in this case, but using the same routing policy and the same options. So, connecting it to the internet. Well, we opted for the quickest way to get reachable. Back then, our upstream provider was IPv6 enabled and would give us a dual stack session. We opted for this. Next, we attached to the UK6X, an IPv6-only internet exchange set up by British Telecom in 2001 to facilitate IPv6 internet working in the UK. We obtained our own dedicated connection alongside IPNG UK. The UK6X operated a root server model and provided us with a full table. Full table swaps in this day and age are generally bad news, as they create problems later on with regards to routing policy and traffic exchange. We opted on this to get us up and running, but we moved to a partial, i.e. peering model, later on. We also waited until other exchanges, such as the Lynx, allowed for IPv6 traffic and began IPv6 peering over these IXPs when the functionality became available. The UK6X no longer exists, unfortunately, and has been replaced by a BT commercial product. So, in order to peer or receive transit, we ensured our routing policy was published in the appropriate IRR database, in our case, the RipeDB, and this meant creating a Route6 object for our /32. And there it is, with the documentation prefix again. The next step was to describe our relationships with IPv6 peers. Here we hit a snag. The current RPSL language that our altnum object was written in did not have the syntax to describe IPv6 adjacencies. We would have to migrate our altnum object to RPSLNG, the new language designed to represent objects in the database and be forwardly compatible with emerging addressing schemes. Unfortunately, this will be quite a lot of work, not just training, but also operational support systems, which both pass and make changes to the AltNum object would also have to be rewritten. So we opted for a stage migration to RPSLNG by embedding the RPSLNG information in our remarks field so we could begin to develop new alongside existing code. And there's some RPSLNG in our remarks. Adding new IPv6 peers would mean using specific tools which updated the remarks fields. Sadly, RPSLNG has not been widely adopted. The IRR toolset since version 4.8.2 has had support for RPSLNG, but of course you need to get it to compile first. Due to the lack of widespread adoption, we resisted migrating our AltNum object to RPSLNG until recently, but as of this year, 2008, our AltNum object is now in RPSLNG format. See AS8426 in the RipeDB if you're interested. Well, BGP challenges next. IPv6 bogons. As you would have expected, an IPv6 internet does indeed contain bogon networks, i.e. networks not to be accepted from peers. A list of these is quite extensive at present, and I'd like to direct your attention to this document. I've provided the URL here. It's got quite a long name, which I won't read out. But if you just want to get yourself up and running quickly, Gert-Döring maintains an up-to-date list of what should currently be filtered based on both the relaxed or a strict model. And there's the URL. Ghost routes. Well, older releases of router software out there in the field have a bug whereby when reachability to destinations becomes lost, a BGP withdrawal is not sent. The bug is apparent when dealing with V6 prefixes, so the IPv6 global table is riddled with these so-called ghost routes, which end up black-holing traffic to non-existent destinations. 6XS have a ghost route hunter project, which Jordan talked about, ongoing to monitor these. I'd recommend the use of the site, as its list of tools for providing information about the V6 global table are both extensive and useful. Another plug for GRH there. All right, bad traffic. Packets we do not accept, and neither should you. So we'll start with routing headers. RSC 5095 deprecates the use of routing header type 0, considered evil. Not all platforms support routing header filtering. Some only allow complete and not selective routing header filtering. We filter all routing headers for the time being. We also filter 6-bone source traffic. The documentation prefix, which is ironic because I'm using the documentation prefix for this documentation. Loopback unspecified, V4 mapped, and the site local FECO/10, which was deprecated in RFC 3979. Potentially bad traffic, packets you can choose to accept. Well, there are transition mechanism anycast relays, such as the 6-4 and Teredo. In line with your local security policy, this address space represents relayed traffic during the transition phase. More on this later. Blocking it will cause pain and make you unreachable to people using these services. We do not block this, and I would advise you not to. Some people may not like the concept of having packets enter their network from anonymous users behind public V6 relay services. This is your local preference. We do not filter this. There's also ULA, FC00/7. The IPv6 equivalent of RFC 1918 operating in the global scope. We block this traffic. Some operators may source ICMPv6 messages from ULA space, as some operators currently do for ICMPv4. From RFC 1918 space. I personally have no issue blocking this, but you may. So some notes on bad traffic. You could, of course, opt to only permit allocated space, i.e. no special use space, but don't try and block link local traffic unless you want to break neighbor discovery. Now, saying that, however, if you receive tunneled traffic, be aware of the impact of receiving tunneled link local. So NetFlow IPfix. Back in 2002, no way of accounting for IPv6 traffic. If you wanted to know, you tapped the circuit or applied appropriate debugging commands. We now have NetFlow V9, which is the basis of an emerging ITF standard, IPfix, which solves this. Some open source NetFlow projects have NetFlow V9 support. Many commercial offerings do as well. Switching your exporter to V9 will, of course, require a V9 collector. Ensure your collector supports this. Non-native users. Your customers may already have IPv6 via a number of transition mechanisms not provided by yourself. These will likely perform less optimally when reaching IPv6 destinations than any sensible native service you can offer them. Most are dynamic and utilize relay stations. Be aware of where these are in relation to your network, as their location will influence the customer's IPv6 experience. Encourage users to move to your own native service as soon as you can. So, there are non-native users which enter via static protocol 41 tunnels. Well, static protocol 41 tunnels do not easily cross NAT devices. They require detailed configuration and agreements between users and not a popular method of use either. There's also non-native users via Teredo, which NAT penetrates by encapsulating over UDP IPv4. The Teredo client comes as standard with Windows XP, Vista, 2K3, and is available for Unix. Windows machines actually prefer IPv6 over Teredo, which is good. And Teredo relays any cost 2001/32. Be aware of how far away your nearest Teredo relays are. Running a public relay yourself is indeed possible. It requires not much knowledge to set up, but a true dedication to run properly. If you're interested in running a public relay, contact one of the folks listed in Teredament in the VipeDB. Non-native users via a year. Like Teredo, provides NAT penetration by tunneling over UDP IPv4. Requires client software. A year relays provided by 6XS. A year relays operated out of a number of involved ISPs. The AIEA relays provide IPv6 space from the operator's network, so getting a list of AIEA POPs will help you find your nearest relay. Non-native users via 6-4, based on protocol 41, but more dynamic. Windows Vista comes with 6-4 support. 6-4 anycasting 2002/16 for V6 and 192.88.99/24 for V4. Check how far away these prefixes are from you. Like Teredo needs dedication to run yourself. Something I haven't mentioned here is 6-4 is quite asymmetric, so whichever you use on the outbound path, it may come back via a different route, and certainly, well, probably will if the endpoint is halfway across the world. Contact one of the nice folks in RFC 3068 if you're interested in running a public 6-4 relay, but this does, like Teredo, require dedication. You announce an anycast range, and you black hole it because your router or gateway device isn't performing properly. You cause problems for users relying on these anycast announcements. So it does require dedication to run properly and does need to be monitored by yourselves, both of these. So, IPv6 in the data center. We deployed /64 server LANs. No stateless router configuration, i.e. we disabled router advertisement as well. Don't forget your security policy, IPv6 access control, to be in place before your boxes go into a reachable subnet. Neighbor discovery is multicast. Keep an eye on your switching infrastructure, especially if you have any special pruning or rate limiting in place. Managing the first hop. Well, currently IRS has an implementation of HSRP for IPv6 in 12.4, but it only supports link local addressing, meaning you must advertise the floating address via router advertisement or point a static at the link local floating address. At time of writing, there's no Cisco implementation of VRRP6, but one, however, is planned. General Cisco recommendation for first hop redundancy is use neighbor discovery, RA, and neighbor unreachability detection. Genesys has had VRRP6 for some time. Well, firewalling. Our internal infrastructure was firewalled using IRS access lists. Back in 2002, there was no IPv6 firewall appliance support. The preferred solution for many was to use ACLs or open source projects on LAN gateway servers. We used ACLs. And now most appliance vendors have a commercial IPv6 offering, and I believe Cisco IRS firewall now supports IPv6. URPF6 at the edge. URPF6 is generally supported. Well, at the time of writing, the Cisco PFC3 can't do URPF6 in hardware. So if you have a 7600 or 6500, it's not something you want to enable because the box will start software switching anything to do with URPF6. So using these architectures to perform loose URPF at the peering edge is not recommended, and we've not done URPF6 at all, simply because there's no unified hardware support for it. Some vendor roadmaps. So DNS, next on the list to tackle was the DNS. For reverse queries, we opted on using the IP6.ARPA, as IP6.int was being deprecated in 2006. For forward queries, Quad A records, of course. Router-to-router link naming would have used the ipv6.router.countrycode.cloud.net domain for the time being, so highlight the new stack was in use. Here is a bind reverse zone file. As you can see at the top, we have a URL for a tool which can generate these for you, since they may look a bit strange to someone who hasn't seen one before for IP6.ARPA zones. The first thing you notice about this is that there are instructions to the operator. Your systems administrators who may be playing with your zone files will need to know how to reload one of these zones, and they'll need to know the naming format for them. Don't let them try and guess around. Provide them instructions straight away so that they're more comfortable editing these things. As you can see, in this particular zone file, we're using the bind origin statement, and we've split it up into a 64-bit origin, because this is a /64 network, and we've then used 64-bit host records, which are, of course, nibbleized and reversed. And everything's described. The forward's even simpler, Quad A records. Don't forget, if you want to be authoritative via V6, your DNS servers must have V6 reachability. Your named process must have a reachable IPv6 listener. This is common sense. DNS glue. Well, as of the 4th of February 2008, IANA added the IPv6 glue to the DNS root zone. From this date onwards, full end-to-end IPv6 connectivity exists, due to DNS lookups no longer needing IPv4 to find your name servers. If you operate an authoritative IPv6 DNS platform, your name server should have IPv6 addresses which are handed out by another system. So for what we call in Ballywick, you should have glue from your upstream. A number of registrars will do this if you know what to ask for using their own terminology. Others will not, but plan to, and some, unfortunately, simply refuse to. So, a recap of the glue process, showing the difference. Here's the user in the remote ISP, and here's Clarinet. The user asks for www.clara.net to his local recursing resolver. And the recursing resolver then consults its named.root. Now, the recursing resolver has a copy of the named.root, which now has the IPv6 addresses of the root name servers. So, of course, it knows how to contact k.root in this case. So it goes off to k.root and asks for .net. K.root recommends a GTLD servers and also hands out a v6 address. So the next contact that happens is your recursing resolver contacts a.gtld via native v6. A.gtld looks at clara.net, and because it's in Ballywick, it hands out a quad A record for ns0.clara.net. And of course, then the next communication the recursing resolver has with ns0 is over v6. But what happens if you don't have this glue in place? Well, a.gtld recognizes that clara.net is in Ballywick, but only has an A record. So of course, only hands out the A record for ns0.clara.net. And the rest of the resolution process occurs via V4. So whilst you might have end-to-end V6 communication, the DNS lookup still relies on the V4 infrastructure until you have that important glue in place. And, of course, the response goes back. So other service infrastructure. Speak to your system's administrators if you are not them. Many modern operating systems have fully featured V6 stacks and service applications such as web servers, mail servers, and are usually built with decent IPv6 operational support. The only risks you run if you plan to use older machines running older software that you believe are operationally functional are instability and, of course, the possible lack of security and or auditing features you might need. Don't forget, security is everybody's responsibility at the end of the day. When rolling out IPv6 services, make sure your network security is adequate. Don't leave it to be a sysadmin problem. Provide network security before they move in. Of course, putting a box and making IPv6 reachable with no ACLs in place, with no security on the box, there's another attack vector there. The box is wide open. It may have been secured via V4. Unless you provided the security of V6 before the systems people move in, these boxes are going to sit there being reachable. So, offering the service to customers, providing an IPv6 service offering. Well, some things you can do. Provide protocol 41 tunnels. If you really want to do this, do it from a dedicated machine, not your core network. Remember, with tunnels, register the assignments in the IRR. Don't forget the NTU. And ensure the tunnel is carried along appropriate routing, i.e. have the tunnel path follow your infrastructure path. You can provide IPv6 access services. If you have dial-up equipment that you want to provide this over, it's probably unlikely it's running stable and functional IPv6 code, although possible, I've not seen it. Look to something like LTTP to tunnel people to an LNS device. Provide IPv6 DSL services to your end users if you can, if you're a DSL or access provider. This will probably mean changes to your authentication, billing, and provisioning systems. Provide dedicated IPv6 access services, dedicated access lines, transit, partials, and, of course, IPv6 education. With the advent of RSC 5211, the transition plan, customers will be asking you questions. Be sure you can answer them. So, afterthoughts, my last slide. Deploy IPv6 to your office, not LANs, with appropriate security, of course. Give your staff a taste of working with it. Some of them will end up supporting it. Many versions of Windows have IPv6 support, but it's most mature under Vista Windows 2003 Server. In fact, under Vista, it's configured and operational by default. Don't charge customers for IPv6. Make it an additional part of your standard service offering. I wouldn't buy from an upstream that charged extra for this. At the end of the day, bandwidth is bandwidth. Think carefully before making any service-level offerings, if at all, on dedicated IPv6-based services. And finally, people will ask, is IPv6 the right way forward, and scream about the potential fib sites. Well, IPv6 is here to stay, and quite extensively deployed now. It should be our job to make it both usable and supportable. See RSC 5211. And that's it. Any questions?
Yeah, there was a handful. Do we have any questions? Or I guess that I think the presentation is available on the webpage, or it will be, and it might be good to read up on it later. there. I think it's a very comprehensive summary of what needs to be done if you're an ISP and want to deploy IPv6. Hold on.
En fråga har jag bara. Det fanns väldigt mycket som var värt att anteckna, men jag har inte hunnit med. Finns det någon möjlighet att få ut seminarierna?
Det finns, de kommer att ligga på hemsidan. Så det finns för nedladdning. Det kanske inte finns just nu, men det kommer att finnas. Have you sent in the presentation? So it will be under there. Okay. Som vi sa tidigare, jag kollade lite här under tiden. Enligt vad jag har fått reda på Tele2 så är det som så att det finns en IPv6-tjänst. Den är special bid för att vi kan inte leverera den överallt. Om en säljare från Tele2 säger till att ni inte har den här produkten, skrik på dem och i värsta fall spara mitt namn, kontakta mig på något vis, ring växeln och fråga efter mig så ska jag fixa problemet. Det är inte säkert att vi kommer att kunna leverera dem, vi ska åtminstone titta på det och se om vi kan leverera dem. Okej, tack så mycket.